Hej kära radiolyssnare. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer ett nytt inslag i vår radioföljetong, kommunstyrelsens ärendelista, efter ett lite längre uppehåll. Det här programmet handlar om ärendena som kom upp på sammanträdet den 7 december. Med mig i studion har jag Mats Lindblom från Liberalerna. Själv heter jag Leif Bratt. Välkommen Mats. Vi kör väl igång och vi har ett 20-tal ärenden, 21 tror jag det blev. Och vad ni kom fram till då. Så ettan, det är kommundirektörens rapport.
Ja, den stående punkten på kommunstyrelsens dagordning då. Den här gången, vi var ju i december då, så hade vi då en av de stora grejerna, då var ju uppföljningen av coronaläget. Det känns ju lite överspelat nu. Men vi hade ju rätt så hög smittspridning där i december faktiskt, så att det var ju aktuellt då. Den andra stora punkten, det var uppföljning av bygglovshanteringen. Vi har haft problem ju med att vi har haft långa svarstider och handläggningstider för bygglovsärenden. Men då kunde vi rapportera att det fanns en ny bygglovschef på plats och man har förstärkt organisationen med konsulter samtidigt som man har pågående rekryteringar då. Man har också tittat över på att man kan jobba lite mer effektivt och använda ny teknik också, till viss del digitalisering då. Lyckligtvis har det också varit ett minskat inflöde på ärenden också, så att jag tror att framåt våren här så kommer situationen se bättre ut.
Då hoppar jag till tvåan. Månadsrapportering till kommunstyrelsen.
Ja, precis. Här brukar vi alltid ta upp ekonomin då. Nu känns det lite överspelat här. Det är ju december, så att vi kommer i något kommande program kunna redovisa årsredovisning istället för föregående år. Men det fanns ett par roliga saker man kan rapportera i alla fall. Bland annat så hade vi besök av landshövdingen här, Sven-Erik Österberg, i kommunen. Han var här för att uppmärksamma kommunens natur- och friluftsliv. Så att vi tittade på fritidsbanken uppe vid Graningsringen och deras lokaler och vilka möjligheter man har där att låna utrustning. Och så var också nere i Alby faktiskt. Jag fick tillfälle att spela lite frisbeegolf med landshövdingen. Okay. Det sker ju inte varje dag, tänker jag.
Vem vann då?
Ja, det gick ganska bra för mig faktiskt, den här tävlingen. Jag vill inte säga mer, tror jag.
Nej, okej. Okay. Falsk blygsamhet brukar det heta ibland.
Ja, och sen kunde det också rapporteras att vaccinationerna då hade påbörjats för eleverna, alltså de som är mellan 12 och 15 år. Och det var ju aktuellt då i november och nu är väl det färdigt skulle jag tro. En viktig sak är att vi har fått en ny HR-direktör på plats, Madeleine Fälleskog.
Och HR på svenska heter personalchef.
Personalchef eller human resources står ju för.
Ja, men jag föredrar det svenska språket i en svensk radio.
Vi håller oss på svenskan, det till svenska, det tycker jag också.
Kan vi hoppa till trean då?
Det kör vi på. Mm.
Förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022.
Det är ju så att varje år så är det här kommunala funktionshinderrådet som arbetar fram ett förslag till tillgänglighetsplan för kommande år. Med massa aktiviteter då. Vi hade uppe det här ärendet i oktober. Men det fanns ett behov av att låta rådet titta på den här planen igen och komma med lite sena ändringar faktiskt, så att den kom upp nu då. Och nu antogs den här planen då. Och tanken är det att de aktiviteter som finns där i möjligaste mån då ska behandlas av respektive nämnd och arbetas in då i nämndplaner och även i kommunstyrelsens bearbetning då. Så att det är gängse procedur. Folk kanske undrar lite vad det handlar om. Att nämna en sak då, det här inom massor av olika områden, alltså det har med att göra med social välfärd och bebyggelse, utbildning och arbete och försörjning och sånt där. Men ett område är också kultur och fritid. Och till exempel där så är det aktiviteter för att öka möjligheterna för funktionshindrade barn att få socialt umgänge och idrottsaktiviteter och sånt. Och också stöd till föreningar som tillhandahåller den här typen av aktiviteter, till exempel.
Då går vi till fyran. Och den heter VA-taxa 2022 och VA står för vattenavlopp.
Just det, vattenavloppstaxan för 2022. Varje år så måste fullmäktige då besluta om taxan. Fullmäktige beslutar om alla taxor och ärendena bereds då i kommunstyrelsen först. Det här brukar ju vara ganska administrativa frågor, men i år så är det faktiskt så att det var en hel del diskussioner om det här. Därför att Stockholm Vatten och Avfall, organisationen som kallas för SVOA, det är de som säljer vattentjänster till oss i Tyres kommun. Alltså det är de som tillhandahåller vårt dricksvatten helt enkelt. Och de renar också avloppsvattnet. Och de har haft stora investeringar och reinvesteringar, så att vi tvingas att höja avgifterna ganska kraftigt. Bara för att täcka den avgiftshöjning som kommer från Stockholm, så måste alltså taxan höjas med 8%. Och det var också kommunstyrelsens beslut här. Egentligen finns det faktiskt ett behov av att höja ännu mer. Därför att rent lokalt här så har vi också ett stort investeringsbehov i VA-nätet. Det är gamla ledningar som behöver bytas ut. Men den här gången så nöjde vi oss i alla fall med 8%.
Ja, jag förstår. Det är ju valår nu, så man kan ju inte höja hur mycket som helst.
det fanns ju faktiskt ett förvaltningsförslag om att höja hela med 13% för att kunna höja alltså underhållstakten lite grann. Men det gick inte att få majoritet för det. Kanske beroende på valår, vad vet jag. Men det var ingen majoritet för det i alla fall.
Nej. Men jag förstår också att det kom in något extra ärende där i samband med VA-taxadiskussionen. Det var någon begäran om uppdrag att ta fram ny VA-plan. Har du några kommentarer?
Ja, precis. Alltså, alla är nog överens om att det finns ett behov av att höja underhållstakten i vårt nät. Men ska man göra det och motivera den kostnadsökningen till medborgarna, så bör man ju faktiskt ha lite mer koll på läget egentligen. Och det är egentligen anmärkningsvärt att konstatera att det aldrig funnits någon långsiktig vatten- och avloppsplan i kommunen. Så att vi var väl helt eniga i kommunstyrelsen att det var hög tid att ta fram en sån. När den är framme kan vi nog se framför oss faktiskt ytterligare avlyftshöjningar. Men då vet vi exakt hur vi ska använda pengarna också.
Ja, men då är ju valet överstökat, så att då är det inget farligt.
Ja, du ser det på det sättet.
Ja. Och du, jag hoppar till femman. Mm. Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende?
Ja, det är ju så att vi har ju en del såna här stöd- och omvårdnadsboende. Då, men det är ju inte gratis egentligen, utan kommunen tar ju ut en viss egenavgift som det heter då. Den betalar ju säkert inte vad det kostar, men det är ändå så att en egenavgift är brukligt i såna här sammanhang. Och nu har man landat i att man ska ta lika mycket betalt som egenavgift som för de personer vi har som har missbruksproblematik då. Och egenavgiften blir 164 kronor per dygn då, och då får man ju mat och husrum för det.
Alltså då har man ett rum, det är inte en egen lägenhet eller någonting sånt?
Jag tror att det varierar beroende på vilken typ av boende det är. Det där är faktiskt inte särskilt insatt i. Men utav de här pengarna då så är 61 kronor för boendet och 103 kronor för maten. Och då menar vi alla måltider. Alltså.
Jag hoppar till sexan. Reviderade taxor Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Mm. Vi har ju det här miljö- och hälsoskyddsförbundet tillsammans med Haning och Nynäshamn. Det har vi för att det blir mer rationellt och vi sparar pengar på det sättet. Men även där finns det ju taxor för de som utnyttjar tjänsterna här. Och det här ska ju då vara lika de olika kommunerna. Och det här är egentligen mer administrativt, att vi bestämmer vad det ska kosta då för 2022.
Miljö- och hälsoskyddsförbundet går väl bland annat runt på sig butiker, restauranger och ser till att man har god hygien i charkdisken. Och...
Precis, så är det. Det är ett av deras uppdrag. Ja.
Och då får affärsinnehavaren betala en kontrollavgift eller vad vi ska kalla det för.
Ja, just det. Det är en obligatorisk kontroll och då får man också betala för den som affärsidkare. Ja.
Då går vi till sjuan. Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Nu börjar jag rådna.
Nu börjar Leif tro att vi ska höja våra egna arvoden. Det är faktiskt inte det frågan om här. De reglerar sig lite mer indexmässigt faktiskt då från år till år. Men det här var faktiskt en liten otydlighet som fanns i de här bestämmelserna, som inte hade med pengarna i sig att göra. Utan det var det att man... Vi har ju för avsikt då att behandla förtroendevalda politiker i kommunen på samma sätt som de som har uppdrag i lite andra organ, som till exempel Tyresö bostäders styrelse eller i vattenvårdsförbundet eller i överförmyndarheten, så här saker som vi har gemensamt med andra kommuner. Och då har man hänvisat till kommunallagen, men det räcker inte, utan man måste vara explicit nämna att det ska vara samma regler för även de andra uppdragen. Så att det är liksom en komplettering här av bestämmelser, så att det inte ska bli några juridiska tveksamheter vad som gäller.
Vi går till åttan. Ett tryggare Granängsringen.
Då har vi ett till litet misstag som vi fick korrigera faktiskt. Det är så att det finns en lokal på Granängsringen 60 som hyrs av Tyresö bostäder då, som ska renoveras. Och det här är tänkt att det ska skapa en mötesplats här på Granängsringen. En hubb, som vi säger. Nu var det engelska ändå. Men det ska vara en plats för möten mellan människor i alla åldrar, nationaliteter, religioner och olika intressen. Så där, va? Och den här lokalen, den startar vi då upp under 2021. Och då finansierar vi den med pengar ur det vi kallar för medelsreserven. Alltså det är en reservpott som kommunstyrelsen har för saker och ting som man inte kom på när man la budgeten att man ska ha. Så när det kommer nya saker under året, då tar man ur den här pengen då. Och då var ju avsikten att vi skulle budgetera det här i nästa års budget, 2022 alltså. Men det missar vi. Så att vi får nu ta 700 000 kronor även i år från kommunstyrelsens medelsreserv egentligen.
Du, nian.
Ja.
Slutredovisning Vättinge A1, jag begriper inte vad A1 står för.
Nej, det är ju väldigt svårt att veta det faktiskt, det förstår jag. Men det här projektet är en liten vägbreddning som gjordes. Och de som rör sig här i kvarteren kring Granängsringen kan nog förstå vad det rör sig om. Man kan ju åka på två sätt runt Granängsringen, antingen på västra sidan eller östra sidan. Bussen går ju på västra sidan normalt. Men nu var man ju tvungen att stänga av den västra grenen en stund när man förberedde för bostadsbyggarna vid norra sidan av Granängsringen, där Tybo ska bygga bostäder. Och då var man ju tvungen att leda om busstrafiken till östra sidan. Och då var vägen för smal. Då var man tvungen att bredda den, och framförallt gjorde man någonting åt den här hiskliga kurvan där borta vid Vitlöksgränd, där det finns fanns i alla fall en trafikspegel som var lite tveksam. Nu har man sprängt bort lite berg där och breddat vägen, så nu kan man ha bättre sikt, och så kan man också köra bussarna den vägen när som krävs. Nu har ju bussarna flyttat tillbaks då. Det här var ju det som skedde under sommaren och hösten då, att bussarna gick på fel sida så att säga. Men sen till vintern då så la man ju tillbaks trafiken, för det blev lite för kurvigt och backigt för bussarna på den östra sidan.
Men det är passé nu. Allting är på plats.
Allting är på plats, och det finns då en kvarvarande busshållplats som vi får se om den kommer att användas någon gång i framtiden sen då. Mm.
Då hoppar vi till tian. Redaktionella ändringar samt kompletteringar av översiktsplanen.
Ja, vi har ju en översiktsplan som har några år på nacken. Och det är ju brukligt då att under varje mandatperiod i alla fall liksom se över den här översiktsplanen om den fortfarande är aktuell. Och ska man börja från början med en översiktsplan, det är ett väldigt omfattande jobb och tar lång tid egentligen. Så att här har man då tittat över vilket skick översiktsplanen är egentligen, och har vi landat lite i en mellanlösning här som gör att vi kan behålla den översiktsplan vi har, men att göra vissa redaktionella ändringar egentligen. Alltså uppdatera saker som är självklara. Till exempel har vi köpt in det här kalhygget, så kommungränsen måste ritas om. Och det finns vissa andra uppgifter som man ska så att säga rätta då. Men det finns ingen förändring egentligen i inriktningen på översiktsplan som man föreslår. Och det här gör att det sparar väldigt mycket resurser och pengar och tid åt förvaltningen att kunna ha kvar den här. Däremot så kommer man att komplettera översiktsplanen med vissa saker. Och det här är intressant faktiskt. Vi kommer att göra väldigt snart då ett planeringsunderlag, det vi kallar för ytor för samhällsservice och idrottsändamål. Det är att göra ett tilläggsdokument som mer detaljerat pekar ut var vi kan anlägga då fastigheter för samhällsservice, alltså skolor, förskolor, äldreomsorgsboenden och kanske när det gäller idrottsändamål då, idrottshallar och bollplaner och så. Så det är någonting som kommer i närtid då.
11. Förstudie ökat återbruk.
Just det. Det finns en rekommendation här från förvaltningen att vi ska dra igång en sån här ambulerande återbruksbil här under året. Och det är för att öka servicen för medborgarna och öka möjligheterna till återbruk. Så att den ska komma hit ett par gånger per år på någon strategisk plats eller några strategiska platser. Och där ska man kunna lämna in då föremål som man inte längre vill ha men som kan återbrukas. Och det här får vi se som ett komplement då till kretsloppscentralen.
Ja, och loppis nere vid masten.
Det är ett annat sätt att återbruka saker. Vi lägger dem på loppis så att säga. Ja. Men det här liksom blir ett alternativ till det då.
12. Förstudie solceller.
Kommundirektören har tidigare fått uppdrag då att göra en förstudie för att titta på om det finns några lämpliga kommunala fastigheter där vi skulle kunna sätta upp solceller. Syftet är ju självklart att vi får liksom en ren energi på det sättet och kan säkert spara lite pengar också. Vi har inventerat 9 fastigheter och den mest lämpliga verkar vara den som finns på Radiovägen där kommunen har ett antal lokaler. Man har också tittat ut ett antal skolor här, lite andra lokaler som också anses lämpliga. Vi har Dalskolan, Galaxens förskola, byggnaderna vid kretsloppscentralen i Petterboda och också även Nyboda skola. Så det är väl saker som kan komma i fråga vid ett senare tillfälle. Men vi börjar nu med att sätta upp solceller alltså på byggnaderna vid Radiovägen.
13. Förstudie Hundrastgård i Tyresö strand. Mm.
Ja, det här är ett sånt här medborgarinitiativ då, eller Tyresö-initiativ som det heter i vår kommun då. Och då ska vi tänka oss att anlägga en hundrastgård även i strandområdet. Det finns ju hundrastgårdar på lite andra håll i kommunen, men det finns ingen i strand. Och då har man hittat en grönyta som skulle kunna inrymma då en hundrastgård mellan Pilvägen och Målarprinsen. Målarprinsens väg va? Och där vet jag att man har genomfört också en dialog med de närboende för att se var den bästa placeringen är här. Det jag vet är att den här dialogen utmynnade i en ganska stor kritik mot det här, så att jag tror inte vi har landat i den där frågan än faktiskt. Utan det är inte säkert att det blir någon hundrastgård där, men i så fall får vi hitta en annan plats.
14. Uppdrag att ta fram en nödvattenplan.
Ja, nu pratar vi lite civilförsvar igen då, va? Att vi ska ha lite mer krismedvetenhet om saker och ting i kommunen. Och en nödvattenplan är någonting som saknas. Det vill säga att vi måste kunna på ett strukturerat sätt möta en krissituation inom vattendistributionen. Och vi har ingen reell plan för det idag, och det är väl hög tid att faktiskt ta fram det.
15. Fosforfällning i Drevviken.
Drevviken berör ju ett antal kommuner, va? Både Huddinge och Haninge, Stockholm och Tyresö. Och där har man enats om att ett sånt här lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, då vill man alltså fälla ut fosfor, det vill säga att man vill sänka alltså näringshalten då i sjön för att få en bättre ekologisk status. Nu skulle man göra en förstudie enligt med det här, för det finns lite andra saker man ska göra också. Den har inte blivit klar, men däremot så just den här enskilda åtgärden då, att fosforfälla i Drevviken, det har man tittat på. De har kommit fram till att det inte är en investering, utan det måste finansieras med driftsmedel, och därför behövs det beslut här nu i kommunstyrelsen. Så att även här så får man plocka pengar från den här medelsreserven under året. Det här kostar 800 000 kronor då under 2022, och så kommer det kosta lika mycket under 2023, men då har vi möjlighet att lägga in det i ordinarie budget.
Då går vi till 16. Coronabonus för kommunens anställda 2021.
Ja, jag tror att vi hade en coronabonus även föregående år. Va? Så att det här är en upprepning av det. Och även 2021 så var det ett väldigt utmanande år för de anställda i kommunen. Man har fått jobba väldigt mycket extra och sådär. Och det har ju varit under förhållanden som varit ganska svåra tidvis då när pandemin har blommat ut av och till. Så därför är det här ett beslut på att ge en bonus på 1500 kronor som extra kompensation då till samtliga anställda i kommunen. Verkligen till alla medarbetare som har jobbat minst 50% då i arbetstid. Då. Totalkostnaden för det här är ungefär 6 miljoner kronor. Och det tycker vi att det var värt. Och det förtjänar verkligen personalen.
17. Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott, beredning och råd 1 januari 31 december 2022.
Mm, just det. Vi som sitter i kommunstyrelsen, vi har ju en mandatperiod på 4 år, så att vi valdes då efter förra valet kan man säga. Däremot i våra utskott och beredningar så är det 1-årsmandat, och det gör det att kommunstyrelsen då måste välja om sina utskott eller ledamöterna ersätter utskotten varje år. Och det blir alltid lite förändringar så där. Det kan det bli även löpande under året, men nu liksom är det en ny start så att säga inför 2022 vilka som ska vara med.
Det kanske låter lite konstigt med de här datumen 1 januari och vi pratar om det nu, men jag vill bara påminna om att vi håller på att jobba i kapp kommunstyrelsens ärendelista, och det här var mötet den 7 december.
Ja, precis. Så att de som valdes in här, de har ju redan tillträtt de här posterna och hunnit vara med på ett par tre möten ja. Under innevarande år också.
Vi går till 18. Avsägelser och fyllnadsval.
Ja, det här blir som ett komplement till förra punkten. Jag sa att vi väljer på 1 år då. Men sen är det också så att en del hoppar av under året. Och då behöver det ersättas med nya då. Och i det här fallet var det ett antal personer, både från Moderaterna och Kristdemokraterna i det här fallet, som ja, lämnade utskotten och ersätts med nya personer.
Då går vi till 19. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Mm, här fanns det inget speciellt att ta upp. Det är ju så att beslut som fattas på delegation, alltså i kommunstyrelsens namn så att säga, av tjänstemän och sånt då, de ska ju då anmälas till nästkommande kommunstyrelsemöte, och det gjordes här också, men det var inga speciella punkter.
Då går vi till punkt 20. Kommunstyrelsens meddelanden.
Det fanns en lång lista på meddelanden här, och jag brukar ju välja ut något som jag fastnar för och titta lite närmare på. Det har jag gjort den här gången också. Här fanns det ett cirkulär från Sveriges kommuner och regioner, SKR, om den här nya visselblåsarlagen. Väldigt kort cirkulär, det var några rader bara, så hänvisar de till ett PM som dock inte fanns med. Så att den som tittar på det här blir ju besviken då. Men jag var lite nyfiken på det här, jag tittade egentligen på vad det är som gäller med den här nya lagen som man då hänvisar till. Och det är så att vi har fått en ny visselblåsarlag från den 17 december. Den ersätter någon tidigare lag, och den ska ju då, den tillkommer därför att man vill så att säga ha en lagstiftning som är förenlig med EU:s visselblåsardirektiv då. Och tanken med det här är att det ska bli säkrare och tryggare och enklare då att rapportera olika missförhållanden, alltså visselblåsaren så att säga då. Och syftet är ju förstås att man i högre utsträckning då ska hitta platser där föregår korruption och bedrägerier och sånt här. Och omfattningen här är mycket större också. Tidigare så var ju visselblåsare, det var ju anställda eller möjligen inhyrd personal och konsulter som kunde göra det. Men nu är det mycket vidare krets här. Så här gäller det även de som är egenföretagare, de som söker jobb, de som praktiserar eller till och med volontärer i en verksamhet. De som ingår i olika ledningsgrupper och tillsynsorgan och till och med aktieägare omfattas av det här. Eller om du visselblåser om en arbetsplats du tidigare har varit på. Så det är mycket större omfattning här och ett högre skydd egentligen.
Ja, skydd för visselblåsaren.
Skydd för visselblåsaren, precis. Och jag kan säga att vi i något kommande program kommer vi återkomma till det där, för att det här påverkar kommunen också. Och i viss utsträckning så står det här visselblåsardirektivet då i motsättning till offentlighetsprincipen. Så att ett sätt för offentlig verksamhet att verkligen skydda visselblåsaren, det är att anlita en tredje part som hanterar den här visselblåsningen, så att det inte på något sätt det här kan bli offentlig handling i något sammanhang.
Så man kan spåra visselblåsning?
Nej, man vill ju liksom säkra skyddet på det sättet. Ja. Men vi kan återkomma till en annan punkt.
Då har vi kommit till vägs ände vad det gäller ärenden den 7 december 2021. Men vi, kära lyssnare, vi ska jobba i kapp det här så att vi blir lite mer aktuella.
Ja, precis. Vi har ett par möten till där i januari, februari, mars och beta av också. Vi kommer till dem rätt snart.
Då tackar jag lyssnarna för att ni har lyssnat, och som sagt, vi återkommer med fler ärendelister. Tack ska ni ha, och tack Mats.
Tackar.